Hej och välkommen till Bibelpodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det här är Hemen som pratar.
Och Irena är här också.
Och idag är lite speciellt, därför idag så har vi glömt våra iPads som vi annars brukar skriva på.
Precis.
Och liksom ha som underlag. Utan nu har vi skrivit ut två tjocka högar med papper.
Vi kör lite så här som man gjorde förr i tiden. Ja. Man har papper och penna, höll på att säga, fast vi har fuskat lite.
Mm.
Vi har faktiskt printat ut från datorn.
Precis.
Så det är så här halvt old school.
Printat ut från datorn och sen strykit över, lagt till, och då lägger man märke till, oj vad fult jag skriver.
Ja.
Det är en sån grej som man har hunnit glömma bort. Man har börjat precis tycka bra om sig själv och så kommer det här och så upptäcker man, oj var det så där.
Jag blev lite chockad faktiskt när jag såg det skrivas. Var det så illa, tänkte jag.
Ja, men jag tror faktiskt att det blir sämre med tiden.
Ja, om man inte underhåller det.
Ja, och det är det man inte gör. Alltså, jag skriver aldrig för hand. Jag vet inte varför man skulle skriva. Det är typ när man ska underteckna sin...
Det tar så lång tid.
Ja, men det gör det. Men vi har förberett oss i alla fall. Och det här blir ett bra avsnitt. Och titeln för det här avsnittet är... vi pratar ju om Guds nåd. Och titeln i det här temat är vår drivkraft till att göra gott. Mm. Vad är det som driver oss att göra gott? Varför, på vilket sätt motiverar Gud oss att göra gott? Nu har vi hört talas om det här med Guds nåd, att Gud älskar oss precis som vi är. Att det inte handlar om gärningar, det handlar inte om vad vi gör utan handlar om våran tro.
Mm.
Och då kanske man blir utlämnad där, men varför ska jag göra någonting gott överhuvudtaget?
Mm.
Så det ska vi prata lite om idag.
Mm.
Men först ska vi prata om helgen som har varit.
Ja, men alltså vi åkte ju till Norrland och Norrland är ju jättestort, som vi alla vet och förstår. Men vi var ju i Gävle och det var ju så himla roligt att få komma
och
dit
Gävle
till kustkyrkan. Gävle är inte stort, det är en by är det. Men det var ju en väldigt stor kyrka för att vara i en by.
Mm.
Så det var jättekul att besöka dem verkligen och det var så himla härligt. För den familj som vi fick bo hos, de hade ju sådär hästar och höns och kaniner och allt som du kunde önska dig liksom, nästan så. Och det var helt fantastiskt och det kändes så, ja men det var så rogivande att få vara där.
Befriande. Och så hade de haft sin varmaste dag hittills när vi var där.
Och det tyckte jag faktiskt, nu får jag vara lite så här ärlig, att vi hade det jättevarmt i Norrköping, typ nästan 27-28 grader. Och jag började tycka att det var lite så där smått jobbigt.
Mm.
Så. För att man har inte haft möjlighet att åka och bada och sådär, utan man jobbar och så svettas man inne och hela den grejen. Så jag såg jättemycket fram emot att åka till Norrland av flera olika anledningar. Och en av dem var just att jag tänkte så här, åh, de har det så svalt och skönt.
Mm.
Så jag tänkte nästan så här, ska jag ta med mig lite vinter slash så här, i början på vårkläder?
Mm.
Men så tänkte jag, men det är bättre att frysa än att svettas för mycket. Och så åkte vi upp dit och så var det typ den varmaste dagen ever som de har haft. Och de var helt jätteglada och bara, tänk så skönt det är liksom med sommaren. Och jag bara kände så här, nu kan inte jag klaga och säga fy vad tråkigt, utan då får man bara go with it.
Ja, alltså det var den varmaste dagen, men jag fick höra så här, de hade en lek så här med ungdomarna efteråt och man skulle utföra olika uppdrag. Och ett av uppdragen var att man skulle hämta snö.
Mm, just
och
det.
Då är det faktiskt så att på vissa ställen finns det fortfarande snö.
Det var häftigt.
Så de hade liksom en släpvagn eller vad det nu var.
Och fyllde släpkärra.
Fyllde den med snö och så kom de med den. Så att, vad var det? 27, 28?
Hade jag vetat det så hade jag lagt mig i den där snön och bara gnidit runt där som en liten...
Och skvalpat runt där i den smälta snön. I alla fall.
Ja, ja.
Det var hur bra som helst. Vi fick vara med och predika och hålla seminarier. Mm. Och det kändes så kul. Så underbart härliga människor.
Mm, de var helt fantastiska. Och alla de här som lyssnar på podden kom ju också.
Mm.
Och det var jättekul att få höra allas liksom berättelser. Och de berättade lite vad podden har betytt för dem. Det var ju en kille som heter Pontus som åkte 3 timmar. Liksom. Han fick reda på att vi var där i trakten. Och då åkte han som sagt 3 timmar. Det tyckte jag var helt imponerande. Jag vet att flera år åkte från Piteå, Luleå och liksom Skellefteå. Hörde du det?
Mm.
Ja, jag sa det från holländska. Ja. Men så det var ju jättekul, verkligen. Och vi är så tacksamma för det Gud gjorde under den här helgen. Jag vet att han rörde vid otroligt många hjärtan och jag tror att människor kände sig styrkta, inspirerade och verkligen berörda av Bibels budskap.
Mm, vi fick höra efteråt vad det här har betytt också.
Mm.
Och det betyder mycket för oss, men det betyder också för dem att få höra det här budskapet om Guds nåd och alla de bitarna. Och då var det en kvinna som vi har fått flera olika så här responser, men en som skickade typ en timme innan vi skulle spela in det här. Och jag ska inte läsa hela, för det innehåller lite personliga saker också, men i början så skriver hon så här: hej, jag vill verkligen tacka er från botten av mitt hjärta för en fantastisk dag i lördags i kustkyrkan. Vi var så glada och uppfyllda efter detta och det tog någon dag att återhämta sig. Hemen, tack för en så pedagogisk och intressant session på dagen. Hade kunnat sitta hela helgen och lyssna. Och Irena, tack för en otroligt stark och andefylld predikan och för din bön för mig. Det var så starkt. Tack igen för det ni gör och för ert engagemang. Ni gör skillnad. Bästa hälsningar och ha en härlig sommar.
Så gott att höra. Mm. Helt fantastiskt.
Och så fick vi träffa Alma.
Ja, precis. Det var så roligt.
Som vi la upp på Instagram och Facebook. Men det är så kul när man har suttit så här inne och bara spelat in och bara få komma ut och få träffa människor och få göra någon så här riktig nytta, även om det här gör väldigt mycket nytta också. Så det här gör vi jättegärna igen.
Definitivt.
Så finns man där ute och vill ha oss på besök, så hör bara av dig. Och så kommer vi på besök till din kyrka, förankrade bara med församlingen. Så kommer vi och så har vi planerat en bra helg med ett ämne. Ni kan välja ämnet eller så väljer vi ämnet. Och ja, så har vi en riktigt god stund tillsammans. För jag gillar det här med att man är där en helg. Mm. Inte bara, och det kan också vara jättebra att man är där liksom under en förmiddag eller en lunch eller frukost eller vad det nu kan vara. Men då hinner man fördjupa sig och man hinner bygga upp någonting.
Man hinner liksom träffa människor lite mer.
Och man hinner träffa människor, precis. Idag och i det här sista avsnittet som vi har, så kommer vi som sagt prata om våran drivkraft, vad det är som driver oss. Och vi gör det utifrån just det här att nu har vi pratat om att Gud älskar oss, Gud förlåter oss, Gud ger oss av sin nåd och vi behöver inte göra oss till, vi kan ta av oss masken, komma till Gud precis sådan som vi är. Men ändå så verkar det som att den kristna tron producerar någonting i våra liv.
Mm.
Alltså visst, det finns kristna som betett sig väldigt illa genom historien, men generellt så är det så till exempel att kyrkan är världens största bidragsgivare, eller välgörenhetsaktör eller vad nu kallas. Kyrkan skänker mest pengar i hela världen till olika ändamål mer än någon annan profan liksom organisation. Vi vill leva liksom gott och vi vill bli bättre människor, men vad är det som driver oss till detta? Vi läste om Paulus förra avsnittet där han säger så här att jag har gjort mer än alla andra, men inte jag själv utan Guds nåd som varit med mig. Så vi kan prata om det, vad är det som driver oss, och vi gör det utifrån en story som vi hittar i Lukas evangeliet kapitel 7 vers 36-50, som handlar om en väldigt speciell situation. Jag tänkte Irena att du ska få läsa den och så ska du få berätta lite vad det är som händer i den här storyn.
Precis. Precis som du sa Hema, så hittar vi det i Nya Testamentet i Lukas evangeliet kapitel 7, och så är det från vers 36-50, så det är ganska många verser som vi ska läsa nu.
Mm.
Men då började det så här: Simon, en av fariserna, bjöd hem Jesus till sig och Jesus tackade ja till inbjudan. När de satt sig ner för att äta fick en prostituerad höra att han var där. Hon gick då dit med en flaska väldoftande olja. När hon kom in i huset böjde hon knä bakom Jesus och grät tills hans fötter blev våta av hennes tårar. Hon torkade dem sedan med sitt hår och kysste dem och hällde olja över dem. När värden, som var en farisé, såg vad som hände och såg vem kvinnan var, sa han till sig själv: det här bevisar att Jesus inte är någon profet. För om Gud verkligen hade sänt honom skulle han ha vetat vad för slags kvinna hon är. Men Jesus förstod hans tankar och sa: Simon, jag har något att säga dig. Simon svarade: säg det, mästare. Då berättade Jesus följande för honom: en man lånade ut pengar till två personer, 5000 kronor till den ena och 500 till den andra. Men ingen av dem kunde betala tillbaka, så han efterskänkte skulden. Vem av dem tror du älskade honom mest efter detta? Jag antar att det var den som var skyldig honom mest, svarade Simon. Ja, det är riktigt, sa Jesus. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa till Simon: ser du denna kvinna som böjer knä här? När jag kom in i ditt hus brydde du dig inte ens om att ge mig vatten så jag kunde tvätta dammet av mina fötter. Men hon har tvättat dem med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig inte den sedvanliga hälsningskyssen, men hon har gång på gång kysst mina fötter ända sedan jag kom hit. Och du försummade den vanliga artigheten att smörja mitt huvud med olivolja, men hon har smort mina fötter med sin väldoftande olja. Alla hennes synder är förlåtna och det är många. Därför visar hon så stor kärlek. Den som har fått lite förlåtet visar lite kärlek. Jesus sa sedan till henne: dina synder är förlåtna. Då sa männen vid bordet till varandra: vem är denna man som går omkring och till och med förlåter synder? Och Jesus sa till kvinnan: din tro har hjälpt dig, gå i frid. Det finns en annan översättning som säger: din tro har frälst dig, räddat dig.
Så vad är det som händer här om man inte hängde med i det du läste?
Vad som händer är att Simon, som är en farisé, en religiös man, han bjöd hem Jesus till sig, och mitt i när han har alla sina vänner och det är värsta party och det är massa god mat, så kommer en prostituerad kvinna hem till honom.
Mm.
Och alla blir chockade av det här. Det blir en väldigt obekväm situation. Och hon kommer dit och böjer sina knä där bakom Jesus. Och så börjar hon gråta. Mm. Hon gråter så mycket så att hon liksom blötar ner hans fötter. Och så torkar hon det med sitt hår. Vilket är helt otroligt att hon gjorde något sånt där. Mm. Och så ser man liksom Simons tankar och åsikter kring den här kvinnan. Att han dömer ut henne och Jesus bemöter det. Genom att svara så som vi läste nu. Så lite kring den här händelsen tycker jag är intressant att se. Vad var det som verkligen motiverade den här kvinnan att våga göra det hon gjorde? Alltså för att hon var en prostituerad kvinna och han var liksom en religiös man. Mm. Och i den tiden så var det inte så naturligt att de två var med varandra om inte han gjorde någonting fult och gick och köpte hennes tjänster.
Inte
i det offentliga, precis. Nej. Men just att de levde i två helt olika världar liksom. Och jag blir så här imponerad och fascinerad av den här kvinnan att hon vågade att komma hem till Simon som var en så här viktig, högt uppsatt människa. Och att hon vågade ta en enorm risk. Så min fråga kring den här texten blir lite så här, vad var det som gjorde att hon liksom kom hem till honom?
Precis, vad var det som motiverade henne att ta sig in i den här liksom jobbiga miljön på något sätt. Det var inte bara Simon som var där utan det var han och alla som var hans like och hon stack ut i det här.
Man kan definitivt säga att hon stack ut.
Ja, hon liksom crashade hela festen och troligtvis så kände folk, eller vi läste i storyn att folk kände till henne för att Simon verkade veta väldigt noga om vem den här kvinnan var för att han kände igen henne direkt. Och jag tänker ju att hon var ju driven av någonting men det är alltid någonting som driver oss att göra det vi gör. Alltså alla är drivna av någonting, vare sig det är det ena eller det andra, så är vi alla drivna av någonting.
Ja, men så är det ju. Och att våga ta liksom risker är ju också en sån där grej att vi alla är motiverade, precis som du säger, drivna av, även om det finns en risk på vägen, så vågar vi liksom göra det för att vi är drivna av någonting större än själva risken.
Precis. Så när Gud då vill få oss att göra goda gärningar, vad är då hans motivationskraft? Vad är det på vilket sätt är det han vill motivera oss att göra gott?
Precis.
Och vi brukar titta på så här olika serier och grejer ibland, och då tittar jag på en serie som heter Elitstyrkans hemligheter. Mm. Som jag rekommenderar till dig.
Har du
också sett?
Jag har absolut sett den. Jag såg, jag var ju helt hooked efter att du hade rekommenderat den.
Ja, men det är en sån grej.
Den var jättebra.
Man sitter liksom. Jag gillar att se den typen av serier. Och sen gillar jag att titta på, du vet det här. De ska klättra på ett berg och så händer en olycka. Mm. Och så är de där och lider.
Och så ska de överleva. Ja, jag älskar såna filmer.
Och man själv sitter bara där och käkar chips och dricker sin cola. Ja. Och myser liksom medan de sitter där och kämpar. Och det här är en sån grej. Det är en serie som handlar om att det är några män som ska ansöka till att få vara med i någon slags elitstyrka och det är bara typ en eller två av dem som får vara med.
Blir en sån här elitsoldat.
Precis, de kallar det för brödraskapet eller vad de nu kallar det. Så ska de vara med där och så ska de gå igenom alltså sjuka grejer och liksom bli utsatta för psykisk press, för fysisk press och ja, allt det där. Och då kan man undra, vad är det som motiverar dem att göra det de gjorde? Alltså någonting är det som driver dem. Så någonting är det alltid som driver oss att göra någonting, vare sig det är att skaffa barn, att det är att starta ett nytt företag, att det är att bli ihop eller gifta oss med någon och så vidare.
Mm. Men det jag tyckte var så intressant med just den här serien som jag faktiskt kan rekommendera, vi är inte sponsrade av dem, Netflix.
Nej, det här var faktiskt SVT.
Ja, just det, kolla. Oops. Mm. Men den var ju jättebra. För jag har sett den även om jag sa fel nu. men det jag tyckte var intressant med alla dessa enorma risker som de liksom stod inför, så tyckte jag det var intressant att se att alla de hade en och samma mål på något sätt. Men de var verkligen drivna av helt olika saker. För vissa män var det så här jätteviktigt att bevisa att ja, men nu ska farsan se liksom att jag har blivit en riktig man och att han ska se mig att jag är gjord av något riktigt bra. Liksom. För någon annan var det att man ville liksom befria sig från alla sina skräck som man hade liksom, och man ville liksom spränga sina begränsningar på det sättet. Så jag tyckte det var, även om alla stod inför samma typ av risk så var motivationen helt olika, drivkraften var väldigt olika.
Precis.
Och det tyckte jag var lite intressant liksom. Mm. Och lite som du säger att våra motivation grundar sig alltid i någonting.
Mm.
Och jag vet inte, tänker du på det här att ibland så kan man vara så här jätteinspirerad och motiverad när man hör en så här jätteintressant pep-talk?
Ja, ja.
Alltså eller, här, jag blir inte, som är jätteduktig som
jag blir föreläsa. Inte, jag blir inte lika peppad. Av, alltså jag typ så här, tar såna pep-talks med en nypa salt alltid.
Jag vet, det gör verkligen det.
Men du blir så här, när du ska ut och springa så typ ska du sätta på någon som...
Alltså jag har det. Jag tänkte säga det. Alltså det är så här jättekul för att jag blir lätt så här... Ja, men jag kickar igång liksom väldigt enkelt om det är en riktigt bra pep-talk. Och just när jag går och gymmar och ska springa så brukar jag faktiskt lyssna på en kille som heter så här Steven Furtick. Mm. Och så har han gjort så här typ positiv så här budskap med riktigt så här tung musik. Mm. Och så bara pumpar han ut liksom så här sanningar från... Ja, men från vad Bibeln säger, vem du är och lite så här historia liksom kring en viss händelse i berättelsen. Och jag blir helt så här on fire, så jag kan typ springa så här och bara yeah, never give up, yeah.
Men, trots att du har lyssnat på det trots så här, att tusen gånger
ja,
så
varje
funkar
gång
det
är lika bra. Alltså, det är så här, my brother from another mother typ. Alltså, så himla bra. Ja. Ah, ja, men,
nej, men precis som du säger, vår motivation, vår drivkraft kan bygga på olika saker. Det kan vara känslomässigt, det kan vara en pep-talk, det kan också vara rädsla för någonting. Vi har pratat om det med Gamla testamentet och hur liksom där var det ju, det fanns liksom lagar och regler som människorna skulle följa och Gud fick dem att följa de här grejerna genom att säga, gör rätt så blir det bra, gör du fel så blir det inte lika bra. Alltså den här att man kan skrämma folk till att göra saker också. Och i det nya förbundet ville Gud visa att det där funkade inte.
Nej.
Det där gamla systemet funkade inte för att ni lyckades ändå inte leva upp till de här grejerna. Mm. Så nu tar jag tag i saken och gör någonting annat. Så jag tänker just det att vår drivkraft måste bygga på någonting djupare. Någonting som är grundat i någonting helt annat. Och då är frågan, vad är denna drivkraft? Vad är det, på vilket sätt vill Gud motivera oss till att göra gott?
För jag tänkte på det du sa precis, det här med känslor. Att vi kan liksom vara drivna av känslor. Det är lite risky på ett sätt för att känslor är verkligen, de kommer och går. De är starka, de är verkliga, de finns där. Men att de kan försvinna lika snabbt efter en timme om man bara baserar liksom sin drivkraft på känslor.
Precis.
Och jag tror att man får en väldigt så här ostabilt sätt att leva om man bara grundar sin drivkraft och motivation i vad jag känner. Mm. Om det är fjärilar i magen.
Något,
eller...
Ja, bevisa något för en annan människa. Ja. Också en sån liksom grej som kan verkligen skaka.
Ja.
Så vi tror ju att den bästa drivkraften som en människa kan ha, det är just det här med Guds nåd.
Ja.
Att veta att man är älskad, att veta att man är förlåten, att veta att universums skapare bryr sig om mig, ser mig, älskar mig, vet vem jag är. Och det då ska driva oss till det här. Men i den här storyn, vi ska fördjupa oss lite mer, i den här storyn så finns lite olika figurer.
Ja.
Några av de figurerna har vi rört lite vid. Det är de här fariseerna som de kallas.
Exakt, och om man inte vet vad det är så är det en person som har gått den religiösa skolan kan man säga och uppfyllt alla krav.
Mm.
Så det är en person som är väldigt insatt i liksom gamla testamentliga skrifter kan man säga. Och deras tro och agerande var inte så jättemycket grundad tror jag i det här med Guds nåd. Så som du säger Heman att vi ändå tror att man ska ha det som drivkraft. Utan snarare så kan man se faktiskt att när de uttryckte sig och när de pratade med andra människor så var de motiverade i på något sätt tycker jag i alla fall, är att de ville vara bättre än alla andra. De ville så gärna liksom visa att de gör rätt och de behagar Gud. Och de liksom var drivna av att visa upp sig och visa den här fina ytan av hur duktiga de var.
Just det. Jesus pratar ju om dem att de lägger bördor på människor som de själva inte lyckas hålla.
Ja.
Och då är det på något sätt att de livnär sig på det att för att de ska må bra så behöver någon annan må lite sämre.
Alltså i många stunder så hade de faktiskt rätt med att säga så här, det där är fel, det där är fel och det där är fel. För de ville ju leva rätt för Gud.
Mm.
Det som var problemet var att de missade den här villkorslösa kärleken och synen på människan som Gud hade. Utan de var väldigt liksom fyrkantiga.
Mm.
Så det de sa var inte alltid fel, men det var hur de sa, hur de bemötte människor som blev fel.
Precis. Men sen så i den här atmosfären, så de här fariseerna är där för att festa med den här Simon då.
Ja.
Så Jesus där egentligen och ser den här kvinnan komma in och alla ser på den här kvinnan på olika sätt. Simon tänker, okej, vad gör du här?
Mm.
Lite grann. Fariseerna tänker säkert likadant. De tar sig för pannan och de tittar säkert på Simon och tänker typ så här, ska du göra någonting åt saken?
Hallå? Typ någon håller i glaset, så här, vinglaset och bara droppar det helt. När man ser att hon kommer in liksom.
Ja, lite så här, vem släppte in henne liksom?
Ja.
Men så står Jesus där och agerar på ett helt annat sätt och kraschar egentligen hela deras system.
Ja, ja, det gör han verkligen. Han kraschar hela deras system som de själva faktiskt har byggt upp. Och så visar han ett helt nytt sätt att bemöta människor. Ett helt nytt sätt att visa vem Gud är, hur Gud behandlar oss människor, hur Gud ser på oss. Och så ger han oss den här möjligheten att kunna få gensvara på den här villkorslösa nådkärlek som han visar ändå i den här liksom kontexten. Men jag tänkte det här med kärlek. Alltså du och jag, eller inte bara du och jag, men alla människor är ju liksom, du vet det här när man är helt förälskad så gör man nästan så här vad som helst. Kommer du ihåg det, älskling? De tiderna?
Ja, jag kommer ihåg.
The old days.
Jag kommer ihåg de tiderna. Väldigt
olika. Fast vi är fortfarande kära.
Ja, ja, absolut. Såklart vi är kära till 100%. Eller? Absolut, det är inga problem och det, nej. Så är det.
Men det är vi väl? Hemma.
Ja, absolut.
Ja, okej, okay. Jag tänkte så här. Men en person...
Du har precis firat 12 år som gifta. Så, att,
så det går framåt?
Det går framåt, precis.
Men en person som är förälskad alltså, kan ju i princip göra vad som helst. Mm. Eller hur? Alltså, man vågar ju ta vilka risker som helst.
Och det ser vi hela tiden.
Ja,
vi har många unga vuxna i våran närhet. Ja. Och det ser man liksom hela tiden. Men det är bara att gå tillbaka till sig själv. Hur man var när man själv blev förälskad. När man själv var kär. Och för att... om vi tar vårt liksom förhållande som exempel, så när vi blev ihop, då hade vi inte så mycket tid för varandra egentligen.
Nej, det hade vi inte. Idag har vi lyxen att vara med varandra hela tiden. Men då jobbade jag, när vi blev tillsammans så bodde vi i norra Stockholm. Men då jobbade jag som lastare på Arlanda.
Det kunde man inte tro.
Nej, eller hur? Mm. Så, men det var jättebra för att alla de här äldre gubbarna som jag kallar dem, eller de kallar sig själva, de ville hjälpa mig med jobbet. Mm. De bara, nej men lilla gumman, du ska inte bära. Liksom. Så att de typ gjorde jobbet åt mig. Okay. Så det var så här supernice.
Så när du säger att du jobbade på Arlanda, så ska man ta ordet inte. Jobbade med en ny passant.
Jag var lite så här halvt psykolog till många. Man satt och åkte så här lastigbil. Bara, åh gumman, hon kör ringen, hon lämnar mig, vet du. Och så fick man typ snacka. Ja, men det var härligt. Mm. Men det var härligt att kunna ha samtal, inte att det hände. Men hur som helst, så då jobbade man så här långa pass. Och då började jag 6 på morgonen och så var man klar 6 på kvällen. Och då kommer man hem och klockan är så här 7:30, man ska duscha. Och du jobbade på OKQ8 på den
precis.
Tiden.
Luktade bensin hela dagarna.
Det gjorde du, och olja och allt vad det var. Och då slutade du klockan 10, kommer jag ihåg. Mm. Och då kunde man inte bara prata via telefon, för det räckte inte. För vi var så otroligt
absolut
kära.
Inte.
Nej, man ville ju se varandra och ge varandra kram och alltihopa. Mm. Liksom. Så att då sågs vi typ så här vid 10-11 tiden på kvällen. Och jag borde egentligen sova då, och även du också egentligen. Men då var vi ju uppe typ till 1-2 på natten, och sen så gick jag hem, sov 2-3 timmar och så upp igen. Och så höll vi på i typ 2 månader eller vad det var.
Och vi såg inga konstigheter med
nej,
det. Det var
alla
liksom
andra bara,
det vanligaste,
that's
det mest,
so weird liksom.
Ja, det mest normala i hela världen. Så man tänker ju inte jätterationellt när man är driven, just när man älskar någon, när man är driven av kärlek på det sättet. Och skulle någon fråga dig typ så här, varför gör du det här?
Ja.
Har du räknat ut det här?
Hur många sömntimmar jag kommer förlora liksom i det här förhållandet?
Precis, för det var liksom inget traditionellt beslut som
nej.
Du tog, eller som jag tog att göra detta, utan det var helt enkelt man följde sina känslor och man bara, jag älskar den här personen så mycket så att Och det var inte ett beslut man tog.
Nej, alltså det var bara självklart. Man
bara
var så driven
det.
Av kärlek.
Precis.
Och tänk vad en människa kan åstadkomma när den är motiverad i kärlek. Mm. Alltså vilken kraft det är egentligen och hur långt man kan komma i livet när man har det som sin enorma drivkraft.
Och Paulus pratar om just den här grejen, just kärleken som driver en människa, kärleken som driver, som vi ska komma fram till då, den här kvinnan också.
Mm.
Och han skriver just det här i andra Korinterbrevet kapitel 5, vers 14-15. Så skriver han så här att Kristi kärlek driver oss, för vi är övertygade om att en har dött för alla och därför har alla dött. Och han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem.
Mm.
Så han ser det här med Gud klev ner och blev en människa.
Mm.
Han offrade sig själv på ett kors, dog för min skull trots att han inte behövde det.
Mm.
Jag förtjänade att hänga där på korset, han förtjänade inte det. Och den kärleken driver mig att göra det jag gör. Och som sagt, vi har pratat om det när Paulus säger så att jag har gjort mer än alla andra.
Ja.
Så det verkar som att den här kärleken, den gjorde inte att han blev en soft potatis och bara liksom softade på någon strand. Utan, vilket också är bra och vilket vi ska göra här.
Finns en säsong för det också. Men...
precis. Men det drev honom till att göra så mycket mer för Gud.
Mm.
Utan att Gud behövde hota honom, piska honom. Sådär.
Ja, men han var ju verkligen fångad av den här liksom Kristi kärlek som driver honom, som tog tag i honom, som liksom fångade honom.
Mm.
Och vill man verkligen veta vad han gjorde så kan man verkligen läsa liksom, precis som du sa om Paulus liv. Det är otroligt fascinerande. Alltså, man blir så inspirerad av vilken människa som var så totalt osjälvisk egentligen och bara var driven för att älska andra människor och leva för någonting större än sig själv.
Just det. Men tillbaka till den här storyn. Vad kan vi liksom... Vad händer sen?
Alltså det vi ser i den här berättelsen är att han, Simon, han är inte Jesus troende. Det framkommer inte så. Han verkar vara nyfiken och intresserad av Jesus, så han bjuder hem honom. Och det vi inte får glömma är att alltså på den här tiden kan man ju säga lite så att vi förstår liksom när vi läser Bibeln att Jesus hade lite så här rockstjärnestatus. När Jesus kom så var det inte den här bilden, du vet, 10 personer som följde efter med ett plakat och bara, vi följer dig, vi tror på dig. Utan det var verkligen så här,
om ingen annan gör det så gör vi det i alla fall.
Vi trogna. Nej. Utan det var liksom skaror av människor. Alltså det var en nyhet, Jesus är i stan, det hände grejer när han var där. Så Simon ville ju ha det senaste nytt såklart. Han ska liksom vara den som, ja men tänk dig så här, den mest inflytelserika personen i Sverige och han får komma hem till dig. Hur coolt är inte det liksom? Kanske tog han några Instagram-bilder där med han och Jesus, la upp det på sin liksom, Instagram och bara kolla vem jag träffar, kolla vem jag umgås med, kolla vem jag hänger med. Och på då sättet så vill han kanske höja sin egen status. Så vi vet inte riktigt om han bjöd hem Jesus av själviska motiv, om det var det som var hans drivkraft, eller om det var för att han genuint var intresserad och ville veta lite mer av vem Jesus var. Men oavsett vad så ser vi att den här kvinnan en gång, hon kommer bara in där, alltså mitt i den här middagen. Alltså vissa kanske till och med satt i halsen liksom, när man såg henne komma. En helt prostituerad kvinna från den här lokala bordellen. Och så kommer hon in där och så gör hon någonting som jag tycker är väldigt speciellt, att hon faller ner på sina knä, vilket visar en enorm ödmjukhet i sitt hjärta och visar en desperation också, att hon, det spelar ingen roll för henne vad de andra ska tänka och tycka, det spelar ingen roll vilka blickar hon kommer få, det spelar ingen roll liksom vad kommer sägas om henne sen efter den här händelsen, utan hon har bestämt sig i sitt hjärta att jag är driven av någonting och no matter what liksom, så ska jag komma fram till Jesus själv. Och så böjer hon sig där och så gråter hon och så torkar hon hans fötter med sitt hår. Och ibland när man läser Bibeln så kan man säga och så torkar hon hans fötter med sitt hår och så går man så här vidare. Liksom. Men tänk dig själv nu, du som är tjej och har långt hår, du kan vara kille som också har långt hår. Men just den här att det är en sån obekväm situation, du vet. Hon kommer dit, alltså jag tycker hon är så modig. Alltså tänk när du är i aulan och det är massvis med människor där och så ska du våga så här yttra dig om någonting. Alltså man känner att hjärtat dunkar.
Inte bara yttra sig, gå upp på scen och säga hej, jag har något. Och...
Ja, men lite så här. Eller hur?
För att det var inte så att hon bara var där och ingen brydde sig. Utan tydligen så läser vi i den här storyn att folk såg vad som hände. Alla blickar var... det var hon som stod på scenen så att säga.
Precis, och det är verkligen en jätteobekväm situation. Och det intressanta är att Jesus, han bara låter det ske. Han låter henne gråta ut, han låter henne torka det med sitt hår liksom. Och så börjar Simon döma ut henne. Och det är så farligt det där att börja döma ut människor. För att man, oftast när man gör det så tror man sig vara bättre än någon annan. Och man tror att man har en högre ställning med Gud än någon annan. Så Simon, han tänker ju så här som det står i bibeltexten. Det här bevisar att Jesus inte är någon profet. För om Gud verkligen hade sänt honom skulle han ha vetat vad för slags kvinna hon är.
För Simon visste.
För Simon visste nämligen verkligen vad hon var för typ av kvinna. Och många andra där i rummet. Och det intressanta är att alltså när Simon säger det här så säger han också vilken bild, med sin fråga så visar han också vilken bild han har av Gud. För att om Gud verkligen hade sänt honom så skulle han inte
fördöma den här,
skulle han avvisa henne, för det var det som var hans bild av Gud, att Gud, han är inte med syndare, han är inte med människor som är brustna, han är inte med människor som inte håller måttet.
Precis, men sen så svarar Jesus på ett helt oväntat sätt.
Ja, det kan man ju lugnt säga. Så säger han vänder sig mot kvinnan, så säger han till Simon, ser du denna kvinna som böjer knä här? Ganska så här retorisk fråga, eller vad brukar man säga?
Ja, precis. Har du lagt märke till det? För att jag har märkt att du har stirrat på henne hela kvällen.
Ja, precis. Och lite så här, det är självklart svårt att inte se henne. Hon är ju verkligen där. Och så säger han där, när jag kom in i ditt hus brydde du dig inte om att tvätta mina fötter. Och så drar han hela den storyn. Och vers 47 så står det, alla hennes synder är förlåtna och de är många. Därför så visar hon så stor kärlek.
Just det.
Och här så ser man att på något sätt så måste den här kvinnan ha hört talas om Guds villkorslösa kärlek, om Guds nåd. Hon måste ha hört talas om att nej, men Jesus är inte som de andra. Jesus fördömer inte. Jesus, han visar att det finns en väg till Gud. Han liksom lyfter upp dig. Han gör någonting med ditt hjärta. Du får uppleva en kärlek som inte de andra liksom visar. Och jag tror troligtvis att hon blev gripen av den där kärleken, av att tänk om det också gäller mig, så att hon vågar.
För som du sa, så var ju Jesus verkligen han hade den här stjärnstatusen som du pratade om, och alla visste vem han var. Det var liksom en stor grej, och det kan ha varit så att en av hennes medarbetare på den här bordellen liksom pratade på lunchrasten eller vad det var, och har du hört om det här? Ah, nej, men jag tycker verkligen du ska gå och möta Jesus, för att han är inte som de andra.
Precis.
Han är inte som de här fariserna. Han kommer inte döma. Nej, jag vet inte om jag vågar. Jo, men jag tycker att du ska göra det, och så kanske hon berättade om vem Jesus var, eller så hörde hon det på ett annat sätt och kände i ditt hjärta, kände i sitt hjärta, jag måste få möta Jesus.
Jag måste se det själv liksom.
Precis, no matter what, vad den ska kosta. Jag bryr mig inte vad människor tycker, jag bryr mig inte vad människor säger.
Precis.
Och så valde hon den jobbigaste situationen av dem alla. Inte när Jesus var ensam med sina lärjungar, så smög hon in förbi liksom, utan just när alla var där och hade sina blickar.
Precis.
På Jesus.
Mitt i när alla andra var där, när det var som tuffast, så vågade hon tränga sig förbi alla dessa människor, och hon var driven av den här enorma kärleken av att kan det gälla mig också att Gud också älskar mig? Kan det gälla mig också att han förlåter mina synder? Kan det gälla mig också att jag också kan vara ett Guds barn?
Precis,
liksom?
Och då säger Jesus det i den här versen som du läste, att anledningen till att hon gjorde alla de här sakerna, det var faktiskt för att hon hade många synder. För att hon var en brusten människa. Och på grund av att hon fick känna att hon var förlåten av allt det här, att hon fick känna Guds nåd, det drev henne att gå hela vägen liksom där, hela vägen fram till Jesus, in i den här obekväma situationen. Så han säger just det, att alla hennes synder är förlåtna, och de är många, och därför så visar hon så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet, den visar lite kärlek.
Ja, och egentligen så handlar det där om att om du tror i dig själv att du är på något sätt ganska okej, så behöver du inte så mycket förlåtelse.
Nej. Så det är inte så att Jesus säger att vissa får lite förlåtet och andra får mycket förlåtet.
Absolut inte.
Utan alla har fått lika mycket förlåtelse.
Absolut, fullt ut.
Men om jag inte inser att jag behöver förlåtelsen från Gud, ja, då kanske jag fylls av, jag vet inte, arrogans och tänker att nej, men jag är bra i mig själv, så jag behöver inte det här, och därför så älskar jag Gud lite. Så det vi lär oss av den här storyn, det är just det här att en kvinna kommer in i en obekväm situation, och hon vågar ta en risk, hon vågar göra någonting som hon inte har gjort förut, och hon är driven av någonting, och det som hon är driven av, det är inte att människor ska acceptera henne, människor ska godkänna henne, att hon ska få likes på Instagram eller Facebook, eller hot, att Gud inte kommer tycka om henne om hon inte gör det här, att hon känner sig tvungen, utan hon bär på samma känsla som Paulus bär på, och det är att Kristi kärlek driver mig till att göra det här. Jag har fått höra talas om Jesus, jag vet att jag är älskad, jag vet att jag är förlåten, jag behöver inte spela spel, jag kan ta av min mask, och så kan jag komma precis som jag är till Jesus, och jag vet att han kommer inte fördöma mig. Gud kommer inte fördöma mig, han kommer inte trycka ner mig, och det var det som drev henne till att göra det hon gjorde. Det vill säga att Guds nåd driver oss till att göra gott. Så Guds nåd, som vi har pratat om under hela det här temat som vi avslutar idag, gör inte att jag vill synda mer, gör inte att jag vill utnyttja Gud på något sätt, utan snarare så blir jag full av tacksamhet, av glädje, så jag vill göra mer för Gud. Så jag brukar säga så här, att det finns 1000 anledningar till varför man inte ska synda, varför man inte ska bryta mot lagen, men inte en enda av dem är för att Gud ska älska mig, Gud ska acceptera mig och så vidare, för det gör han redan.
Precis, och en fråga man kan ställa sig faktiskt sig själv är att vad är det som driver dig då att våga ta nya risker, eller våga ta utmaningar, våga säga hej till den, våga bjuda in dig liksom i någon annans liv och så vidare, vad det nu än kan vara. Vad är det som driver dig i din relation till Gud? Är det prestation? Är det liksom människors godkännande? Eller är det faktiskt att du är driven av en enorm kärlek som Gud har visat dig? Och då börjar du, jag tror att när man fångar tag i det i sitt hjärta, då tror jag att man börjar leva ett liv i frihet.
Ja, och jag tror att det finns massor med människor där ute som sitter och lyssnar på det här, som har växt upp i just det här med dömandet och med prestationen och alla de här grejerna man ska göra, att man ska be sig och så länge varje dag, man ska läsa Bibeln sig och så länge, och inget av det där är dåliga saker.
Nej.
Bibelläsning och bön är inte dåliga saker, men det jag tror Gud vill visa oss genom sin nåd, genom de här texterna som vi har läst, genom de här berättelserna, det är just det här att vi behöver göra det utifrån rätt motivation.
Ja, absolut.
Jag gör det inte för att bli accepterad, för att bli godkänd, för att bli älskad, utan för att jag är det.
Ja.
Och det gör hela skillnaden. Så jag hoppas att det här har gjort nytta i ditt liv. Det finns, om du går in på vår hemsida och går in under teman, så samlar vi alla de här avsnitten under ett och samma tema. Och lyssnar du på Podcaster eller iTunes eller någon annan podcast-app, så har du alla avsnitten där. Dela gärna med dig till människor runt omkring dig. För att det finns så mycket missförstånd om vad kristendomen handlar om.
Mm.
Många tror att kristendomen handlar om någonting helt annat. Om fyrkantighet, om lagar och regler och så vidare och så vidare. Men Jesus ger oss en helt annan bild av vad den kristna tron handlar om. Så dela med dig. Har du något mer att tillägga, Irena?
Nej, jag ska gå och luncha nu. Så, nej, men det här känns ju, precis som Hema säger, dela med dig. För jag vet att det är ett budskap som verkligen rör vid våra hjärtan. Och vi behöver påminna oss och vi behöver lyssna på det här kontinuerligt. För det är så lätt för oss att falla i gamla mönster.
Precis.
Så du är högt älskad av Gud verkligen, så glöm det aldrig.
Ja, så vi med de orden tycker jag, det där var fantastiskt bra ord, Irena. Mycket bra.
Mycket väl.
Nu avslutar vi och sätter stopp för det här temat. Och vi kommer säkert återkomma till den någon gång i framtiden. Tack för att du lyssnar.
Tack, ha det jättebra.
Ha en underbar dag.
Hej då.